Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd. Vi har en fullmatad igen vecka att se tillbaks på, eller helg. Vi har en match kvar som inte har spelats, Crystal Palace mot Arsenal, som kan spetsa till det här lite till, eftersom Tottenham tog en stor seger. Så har de fortfarande häng då på den där fjärde platsen. Nu verkar det som även Chelsea blandar sig in i kampen om fjärde platsen efter att ha haft den tredje platsen som är en liten ask under stora delar av den här säsongen. Ja, vi kommer komma till det. Men vi börjar på Stamford Bridge. Frida och Makoto är med här idag. Frida, du var på Stamford Bridge och fick se något alldeles makalöst. Många, alltså jag har hört Brentford supportrar kalla det den största segern i klubbens historia.
Ja, nej, men det förvånar mig inte. Otroligt nog så nästan exakt ett år tidigare så var jag också på väg till Stamford Bridge och tänkte att jag skulle få se en ganska halvtråkig tillställning mot West Brom. Men det var ju då när West Brom, ja men helt osannolikt, vann med 5-2 var det väl. Och sen så nu då så fortsätter den här aprilförbannelsen och man får se Chelsea kollapsa ännu en gång mot en nykomling. Det har ju bara hänt 2 gånger tidigare att nu att Chelsea har släppt in 3 mål på Stamford Bridge. Och båda de gångerna har kommit under Thomas Tuchel. Det tar ju inte bort någonting från hans kvaliteter som tränare och allt han har gjort för Chelsea. Men det är ju väldigt ironiskt, får man ju säga. Var ju inte helt oförtjänt heller för Brentford. De startade matchen mycket bättre än Chelsea första halvtimmen särskilt. Var väldigt väldigt bra, särskilt på mittfältet där de tryckte upp hela laget och såg verkligen till att stressa fram misstag hela tiden. Och Marcus Alonso startade ju, Rich James skulle komma in sen i andra halvleken, men Alonso är ju för långsam och Timo Werner kommer vi säkert också mer in på. Jag har till och med gjort en lista den här veckan på 3 spelare som frustrerar mig något oerhört. Jag tror att ni kan räkna ut allihopa egentligen, men jag kan avslöja Timo Werner, han finns med på den.
Ja.
Det händer liksom inte riktigt för honom. Och
nej,
då
när,
nej, och Brentford kunde ju då kontrollera matchen centralt genom Eriksen och Nörgård och Janelt. Men sen så kom ju Chelsea tillbaka, de in i matchen tryckte tillbaka Brentford lite mer mot slutet av första halvleken. Men de kan inte ha varit nöjda i paus. Alltså så mycket kan man säga. Det de var nöjda med var väl att det fortfarande stod 0-0 på tavlan. Och det var ju det viktigaste. Och sen i andra halvleken så det är ju några minuter där som är fullständigt kaosartade. Och det första är ju då att Antonio Rydiger som hade försökt sig på ett distansskott redan i första halvleken. Han testar igen och den här gången så blir det ju verkligen ett sånt där avslut som, ja men han kan inte tro sina ögon själv, det kunde ju ingen annan heller. Han sprang runt som en, ja men som att han liksom inte visste var han skulle ta vägen och rusade sedan rakt ut till Tuchel och kastade sig i famnen på honom. Jag tror säkert att supportrar började tänka att nu kommer Rydiger stanna och de kommer hålla ihop och allting. Det är vi mot världen nu i all den här liksom, ja, Abramovic härvan och nya ägare som ingen vill ha och så vidare och så vidare. Och sen 2 minuter senare så kvitterar Brentford. Och det var ju där det började.
Det var ju där det började. Nej, det är en helt sanslös träff han får, Rydiger, från typ 30 meter. Alltså som en projektil bara, och så stolpe in. Man,
det är han har ju också försökt det där ganska många gånger.
Ja, det jo, absolut, men det fråntar inte
nej.
Att det är ett helt magiskt fotbollsmål. Det är
helt fantastiskt skott.
Men sen är det här, att det som vi har hyllat Chelsea för är ju deras defensiv, att de är solida, att systemet är liksom på plats. Thiago Silva, Rydiger, Kanté, alltså du vet. Men det där 1-1 målet, det är inte många gånger man säger, men Kanté står och tittar boll. Vad håller han på med? Jag tycker han står felplacerad, för där vinner ju Brentford bollen precis i den ytan där man liksom inte vinner boll mot Chelsea, därför att Kanté alltid är där. Det är precis det som händer. Han står 5 meter därifrån och hamnar helt fel in i situationen. Och försvarsspelet, jag vet inte, det såg väldigt inte ut som Chelsea, såg inte synkat ut överhuvudtaget.
Nej, och det var ju lite samma känsla som i det mötet med West Brom förra säsongen, att lite grann som att ja, men de gjorde ett sällsynt misstag och sen bara ja, men var det som att öppna en hel flod eller dominobrickor som smällde mot varandra. Och Brentfords andra mål, det är ju en sån här särskilt utsökt omställning där Mbeumo och Eriksen hamnar 2-1 då med Kanté. Och ja, och sen så gör de det väldigt enkelt där med Mbeumo, att han bara spelar in bollen till Eriksen och sen så har man utökat. Det gick ju väldigt lätt, och sen så schabblar ju försvaret till det själv där mot slutet när Wissa fastställer slutresultatet till 4-1. Det är ju också en sån där aspekt eller en sekvens som man inte brukar se hos Chelsea speciellt ofta. Men just därför så blir det ju enklare också, att liksom när de mötte West Brom, att tänka att det här är något sorts freak-resultat som inte kommer återupprepas. Jag menar, de har en hyfsad viktig match mot Real Madrid här i veckan. Mm-hmm. De kan ju inte stå och göra såna här misstag då.
Det lär de ju inte göra heller. Det känns ju som precis som att det här är exakt som den här West Bromwich-matchen på något sätt. Du har till att börja med, det var väl Robinson som gjorde massa mål från precis ingenstans där, va? I den matchen, har jag för mig. Och nu var det Janelt som bara dyker upp från ingenstans.
Ja, Vitali Janelt är ju inte ett namn vi har nämnt jätteofta i den här podden. Jag tror kanske att det är första gången. Men han är ju väldigt viktig för det här Brentford, och kom för att jag hörde någonstans, det finns en ramsa om att han köptes för 10p and now he's a bee. Jag tror han köptes för otroligt lite pengar. Han var typ reservspelare i Bochum och kom in och är nu liksom ja, en helt given del i Brentford, som ju kommer rädda nytt Premier League-kontrakt.
Du fastslår det?
Ja, det slår jag fast.
Okej, okay, ja.
Men sen är det ju, Christian Eriksen här som är skillnaden också. För att det var inte så länge sedan som vi tittade på Brentford och tänkte att oj, de saknar ändå lite kreativitet och därmed stabilitet i laget. Men han har ju verkligen infört det, just det här. Han länkar upp mellan backlinje och anfall, och att han kan slå de här passningarna som inte alla spelare kan slå. Och så är det inte så konstigt att Thomas Frank redan pratar om att de vill förlänga kontraktet med honom. Och jag hoppas ju att Eriksen faktiskt blir kvar, för att ja, men lite det där också att återgälda Brentford, för att de tog ju verkligen chansen här och trodde på honom. Och det har ju än så länge fallit väldigt väl ut, sett till då att han presterar på den höga nivån han gör här, men också att han ju faktiskt är tillbaka i danska landslaget och gör mål där också. Det är ju riktigt sagoslut på hela den här historien då, som tog sin början förra sommaren, om man säger så.
Men om Eriksen blir kvar, jag hoppas också att han verkligen blir kvar och att de lägger till då, säkra kontraktet, lägger till en 2-3 bra spelare. Vem vet vad det kan bära med det här laget, för uppenbarligen så är det ju just så att Eriksen var den saknande länken som har fått dem att fungera igen, och vi får se hur länge det håller. Det här var ju ett jättestyrkebesked, oavsett om det var jag tror det är bara liksom snedsteg mitt i alltihopa för Chelsea. Jag tror inte det är någon match man ska dra allt för stora växlar ur ett Chelsea-perspektiv. Nej. Men man kan dra desto mer växlar för Brentford.
Jag måste säga att jag hoppas för Chelsea skull att de är tillbaka med en trebackslinje mot Real Madrid. För det är där jag tycker att de har sett som allra bäst ut. För Thiago Silva, för Rydiger och så vidare. Jag tror att det passar dem bättre.
Mm.
Speciellt med tanke på de ytterbackar man har. Som,
ja, men nu är ju liksom Reece James, alltså jag antar att man liksom har velat matcha in honom lite lätt sådär i och med att han drog sig ur landslaget och så. Man vill inte, ja, man vill inte, ja, men helt enkelt inte riskera att han ska dra på sig en ny skada. Någonting annat som var intressant, jag vet inte om ni såg det, att Bell Silva, som ju är så oerhört frispråkig, att hon gick ut på sociala medier och var oerhört upprörd över att någon kommentator, jag vet inte ens om hon menade på Chelsea TV eller om det var i sändningen, som hade påstått då att Thiago Silva inte såg ut, ja, men inte riktigt var sig själv och att han såg, ja, men trög och ut och sådär, att han inte klev upp tillräckligt mycket eller vad det nu var. Kanske inte heller, så det ligger ändå någonting i den kritiken hon levererar där, att ja, men Thiago Silva är ingen maskin, han är inte 20 år längre, han kan inte först vara iväg med landslaget och spela en massa matcher och sen så komma tillbaka och så ska han fortsätta spela matcher. Jag kan ändå förstå lite grann vad hon menar, för att vi säger, ja, men Chelsea har förlitat sig väldigt mycket på Thiago Silva under en ganska lång tid nu. Så honom måste man ju faktiskt vara rädd om. Och jag förstår att Tuchel alltid vill spela honom. Men ja, just nu är han kanske lite sliten då.
Det här hade ju kanske varit en match att faktiskt lätt att sitta här med fast i hand och säga det. Men där man skulle kanske vilat honom och spelat någon annan mittback också, med tanke på att Madrid-matchen väntar här nu till veckan. Men oavsett, ja, de roterade ju lite på, ja, att Timo Werner startar är ju rotation idag för Chelsea. Ruben Loftus-Cheek in också i startelvan, lite sånt. Men oavsett vad de noterar, i alla fall mer än Real Madrid som slängde in varenda människa rakt från flyget från Brasilien rakt in i startelvan och spelade 90 minuter. Så att de lär i alla fall vara i bättre fysisk form än vad Madrid är till. Alltså, onsdags match.
Ja, men frågan är med Werner ändå. Alltså det är... Han, jag vet inte vad man ska göra åt honom riktigt. Han ger ingenting i nuläget. Alltså han känns lite för lätt. Alltså det är för lätt att hålla honom, ja, att tygla honom så att säga. Han är inte, jag vet, det som ändå såg hyfsat lovande ut för inte all för länge sedan, jag tycker inte riktigt att man ser det längre. Det är ju inte bra för hans del, om man säger så.
Vet, det har man ju varit inne på förut, att det är ändå alarmerande, eller jag känner i alla fall det, hur lite de offensiva krafterna har fått ut under Tuchel, hur han inte har fått igång dem. Och vi pratar Werner, vi pratar Romelu Lukaku, Kai Havertz absolut har kommit igång mycket mer här nu på senare tid, men överlag sett i pengar när man spenderat på offensiva spelare, sett till hur mycket man investerat, vilka stjärnnamn där man plockat in, så är det ju för dåligt hur lite de har levererat. Så enkelt är det. Och det ligger ju ganska mycket. Det ligger på spelarna såklart, men det ligger ju också på att Tuchel inte har lyckats sätta en fungerande offensiv, bevisligen.
Nej, Lukaku har ju inte sett ut som sig själv sen den där intervjun.
Det var ju inte Tuchels fel, den intervjun.
Nej, och sen tycker jag väl också att man kanske får ha i åtanke att Tuchel ju inte har legat bakom de här rekryteringarna. Jag kan tänka mig när Chelsea plockade in Lukaku, så som jag har förstått det så var ju inte Tuchel drivande i den frågan. Och han var ju definitivt inte drivande i Werner och Havertz heller, för de var inte ens där när de kom dit. Så det får man kanske också i alla fall ha i åtanke, att han ju faktiskt inte har varit med och värvat dem. Lukaku, som vi har varit inne på många gånger tidigare, han passar ju faktiskt inte in i sättet som Tuchel vill spela på. Så att där blir det ju på något sätt en sån där, man kör fast lite grann. För dels så vill ju han såklart få ut så mycket som möjligt av spelet, men ska han göra det då på bekostnad av sin filosofi? Det är ju också en ganska svår balansgång. Werner, han är väl den som har varit den största, alltså klart att Lukaku har varit en enorm besvikelse sett till hur mycket han kostade, alltså missförstår man inte, men Werner trodde man ju också väldigt mycket på, ja, när han kom, och man trodde i alla fall att han var en betydligt bättre målskytt än han ju faktiskt är. Han är ju ingen striker, han är ju ingen striker så, men han gör ju inte så många mål överlag egentligen, så att nej. De har kört fast lite grann, men de får väl se till att studsa tillbaka här så snabbt.
Sen får vi se, hur mycket tror du, Frida, att det som händer runt omkring påverkar Chelsea? Det var protester. Det pratas fortfarande om den här Ricketts-familjen som verkar sitta i någon slags förarsäte när det kommer till förhandlingarna, efter vad man har hört, i alla fall läckts så från de andra budgivarna, att där Ricketts-familjen ska premieras i de här förhandlingarna. Och det har ju, och det sa ju Tuchel också, att supporterna har rätt att protestera.
Ja, alltså han har ju tagit en ganska smart ställning i allt detta, för att han har ju hela tiden sett till att hålla sig utanför de här diskussionerna om de nya ägarna och istället uppmanat supportarna då att nu ska vi se till att hålla ihop. Och jag tyckte ändå att när Rydiger gjorde det där målet, att det kändes lite grann som att, ja men titta här, de är fortfarande en union, Tuchel, spelarna och supportrarna. Men sen togs ju det ifrån dem så snabbt, alltså redan efter 120 sekunder, så att då fick man ju inte så mycket, se så mycket av det. Men alltså inne på Stamford Bridge så märks det ju inte av speciellt mycket att det är frysta konton. Alltså läktarna är ju fortfarande fulla, även om de fortfarande inte får sälja biljetter, utan det är väl årskort och sådär som har sålts vidare, eller ja, alltså årskortsinnehavare som är där först och främst då. Och sen så, ja, men de får ju fortfarande servera mat och dryck och så, och spelarna får ut sina löner. Jag frågade en som jag känner som jobbar i klubben om han hade fått sin lön, och han sa faktiskt att han var ganska nervös för att han inte skulle trilla in nu, men den har gjort det, så att allt sånt fortsätter ju fortfarande. Så jag tror väl inte att det påverkar dem, alltså de spelarna det påverkar är ju säkert de som sitter på utgående kontrakt och måste bestämma sig för vad som ska ske, och självklart spelare i akademin och sådär som kanske också är ute efter ett kontrakt. Men i övrigt så tror jag nog att de är ganska duktiga ändå på att bara fokusera på fotbollen, och det är ju det enda de kan göra i det här läget.
Tacksamt för dem att den där Aspi-klausulen verkar ha tickat in då, att han spelar antalet matcher, så att hans kontrakt förlängdes. Tuchel bekräftar ju mer eller mindre också att han verkar bli kvar nu, och det är ju såklart viktigt att någon av alla, alltså kontraktsutgående backar, blir kvar också, just Aspilicueta som är lagkapten och allt, och viktig han är. Sen så här, jag sa att man ska dra för stora växlar av förlusten i sig, och det tycker jag väl inte heller, att det rinner ifrån och så vidare, och det är snarare Brentford som gör en fantastisk andra halvlek, men jag kan inte släppa faktumet att Chelsea, med materialet de har, oavsett vad som pågår utanför planen, det är inte det är bra nog, tycker jag, alltså resultaten de gör med den truppen och med den satsningen de har gjort. Det är lite upp till bevis i den här Champions League våren som väntar här nu, för att jag tycker man kan kalla den här säsongen relativt misslyckad om det skulle bli respass redan mot Real Madrid.
Ja, misslyckad, men så tittar man på tabellen och så ligger de ändå trea på 59 poäng och är en match mindre spelade då än lagen runt omkring. Det är ganska otroligt ändå, och är fortfarande kvar i Champions League och har och FA-cupen och allting. Det är ändå ganska imponerande att de, trots allting som har hänt den här senaste tiden och också den här perioden de var inne i under vintern, mycket på grund av att Chilwell och James skadade sig såklart. Mm. Och sen så alla problemen då med Lukaku också, får man väl ändå säga, allt som har skett där runt omkring. På så vis är jag nästan förvånad av att de fortfarande ligger trea. Så att ja, man kan vrida och vända på det där också. Men det är klart, de var ju ute efter att de skulle slåss om titeln, och jag var själv inne på att ja, men de kan ta hem det här, och det hade jag nog hållit fast vid om det var så att, alltså, James och Chilwell, om de hade fått hålla sig skadefria och allting hade liksom fått lunka på runt omkring klubben. Men det är ju rätt så mycket som har hänt också, får man ju komma ihåg.
Arsenal bara 2 poäng upp om de vinner sin hängmatch. Ja, eller nej, vad blir det? 2 poäng upp, ja.
Nej, men det är det vi ska komma till här nu. För att,
såg att Martin Keown, han trodde att Arsenal skulle ta sig förbi Chelsea och hamna trea, så att Chelsea kniper den sista fjärdeplatsen.
Det är inte otänkbart. Det är inte otänkbart.
Nej, de har ju på något sätt blandats i en fjärde. Jag tror inte att både Spurs och Arsenal tar sig förbi Chelsea. Det förefaller högst osannolikt. Så att jag tror att de är rätt så lugna ändå. Men Arsenal, om de vinner båda sina hängmatcher man har på Spurs och den man har på Chelsea, de spelar ju ikväll, så sitter de ju fortfarande i pole position för att lösa Champions League-plats till nästa säsong, det tycker jag. Men som sagt, man måste vinna sina hängmatcher också. Inte minst kommer vi prata om...
låter det som Lampard.
Ja, men alltså det är ju
framförallt är bra om man vinner dem.
Ja, det är ju...
Han har ju alla anledning att säga det där nere.
Han har ju verkligen alla anledning. Men vi kommer till Everton. Vi ska prata Spurs mot Newcastle. Du var där också, Frida. Herregud, ja. Vilken fin helg du har haft.
Fantastiskt.
Det var ju jämnt i början. Första halvlek kändes väldigt oviss, skulle jag säga. Sen så bara small det till och så rann Spurs ifrån och så plötsligt stod det 5-1 och så undrar man, vad fan var det som hände?
Ja, men precis. Det var ju lite den känslan. Newcastle låg ju väldigt bra i sina positioner under första halvleken, vilket gjorde det ganska svårt för Tottenham att bryta ner dem, så de kom inte till så många lägen. Och sen så får ju Fabian Schär då slår han till med den frisparken och så står det 1-0, och sen så har Tottenham lite flyt att de får in den där kvitteringen precis innan halvtid, så att man ändå kan gå ut i omklädningsrummet och känna att man inte ligger efter i alla fall, och gå ut på lika villkor. Och sen så går Newcastle ut i andra halvlek och jag tycker att de nästan är lite för naiva i det här, att de verkligen går för det, för att de kände väl att vi var med i matchen under hela första halvleken, så nu ska vi verkligen se till att försöka få med oss alla tre poäng. Och det kan man inte riktigt göra mot Tottenham idag, för att Antonio Conte har verkligen fått ordning på det systemet och se till att offensiven är så pass effektiv med Harry Kane som droppar ner så fint och har så många spelare att leverera bollen till, inte minst Son och Kulusevski som ju både kan ta emot bollen felvända med ryggen mot mål och göra sin gubbe, alternativt komma på löpningar som Kulusevski gjorde väldigt ofta i andra halvleken när han löpte längs högerkanten och sen så vinklade Kane bara fram bollen till honom. Det var ju så Sons mål kom till bland annat. Och det är oerhört svårt att försvara sig mot, och det blev Newcastle ganska snabbt varse om också. Så det är ju därför siffrorna rinner iväg, men jag beskrev det som att Tottenham har knäckt koden lite grann under Conte och tycker att det är ganska ofattbart ändå att det var inte så länge sedan Conte stod så att han, det var ju nästan som att han hade packat väskorna och ville dra därifrån för att han tyckte att materialet var alldeles för odugligt och att de aldrig skulle kunna nå upp till den nivån som han kräver. Men där är de faktiskt nu, och Conte hyllade ju såklart Kulusevski och Bentancur återigen på presskonferensen och sa att de två spelarna har gjort jättestor skillnad, men det är ju Harry Kane som är navet i allt det här. Och att ha en sån spelare, alltså Conte måste ju vara oerhört tacksam, och sa ju just det där också att jag hoppas att vi två kommer få jobba ihop under en väldigt lång tid. Vi får väl se om det blir så.
Alltså, ja, och den här matchen också, en styrkebesked, så att han inte ens är i målprotokollet när de gör 5 mål, säger det mesta. Den här nya inverterade Doherty som jag fått se ibland, jag har inget emot den, alltså vänsterbacks Doherty, han tar ju också ett enorma kliv här nu också, gör ett av målen dessutom. Och sen måste ju sägas med svenska ögon också, Kulusevskis, den här touchen han tar vid sin assist, vilken enormt hög nivå den håller, att bara i en touch få perfekt riktning på den löpningen och sen bara slå den passningen. Ah, det där
är ju precis det som är Kulusevskis adelsmärke. Att han behåller tempo i allt han gör. Det stannar inte av. Han är inte världens snabbaste. Det är inte det som handlar om det, utan, men han har tempot. Han är så kvick i huvudet och han är så liksom beslutsam i det han gör att han blir jättesvår att spela mot, för att det blir aldrig den där lilla tvekan, utan han håller tempot upp hela tiden. Det ser man också i det som sen blir Emerson Royals mål, va?
Ja, han fick också ett mål.
Alla backar och wingbacks gjorde mål i den här matchen.
Ja, nej, men han är ju väldigt avgörande i det kombinationsspelet för inlägget där, Kulusevski. Det är också att han hela tiden att spela på ett tillslag. Han håller tempot uppe. Det blir inte några liksom att stå och tänka efter någonsin, utan
men det är ingen tvekan på den här bollen, inte sån liksom.
Han har bestämt sig, det är väldigt imponerande. Och det bara det här att vid det tillfället när Kane står och ska slå den här bollen, så har ju Heung-min Son hunnit springa offside, Bara det att det finns en spelare till med kvalitet som har liksom bestämt sig, som går i djupet. För Harry Kane är så smart, han hinner ju se upp, och det går ju så snabbt när han spelar fotboll. Han är så otroligt skicklig att han hinner ju direkt se, men Sonny offside, ja, men slår den på Kulusevski. Och sen så håller man liksom den omställningen på det sättet. Där det var mycket fint, fin anfallsfotboll där utav.
Och nu har du liksom också en truppsituation i och med att Kulusevski kommit in och tagit den där platsen, där spelare som Lucas Moura och Bergwijn som du bara kan kasta in och verkligen förändra matcher. För det där är ju den typen av spelare som kommer, om de kommer in mot ett trött försvar, de kommer ju göra sina poäng, de kommer skapa sin oreda på sin fina teknik och sin speed. Så att det,
absolut.
Alltså truppbygget i sig ser bra ut.
Ja, och sen är det ju en stor skillnad nu också att Conte faktiskt kan, alltså att han har en trebackslinje som är kontinuerligt bra i Romero, Dier och Davis. Alltså det är ju en bra trebackslinje. För det har man ju sett tidigare, att Tottenham kanske har släppt in mål som, ja, men alltså rena slarvmål som man inte ska släppa in. Men jag tycker att så länge liksom de får spela ihop i alla fall, så har man en sorts struktur där. Och då ihop med Bentancur och Höjbjerg som verkligen har spelat ihop sig där, och då inte minst Harry Kane som är den här playmakern. Då spelar det ingen roll att Emerson Royal och Doherty, att de har sina begränsningar, för att det gäller ju bara för dem att fylla på, och i stort sett så kommer bollen alltså någonstans ifrån, och så kan de bara lägga in den. Så att det klickade verkligen för dem i den här matchen, och nu kan man ju verkligen prata om att de ska ta den där Champions League-platsen. Jag tror ju att det kommer stå mellan, vi kommer komma in på Man United också, men jag tror väl att det står mellan Arsenal och Tottenham, att det kommer landa någonstans. Och just nu är det ju lite grann Arsenals att förlora såklart, eftersom att de har två matcher färre spelade.
Det vet jag, nämner Christian Romero också, att han är skadefri och är där också. Det var ju en spelare man la enormt mycket pengar på i somras, som utsåg till Serie A's bästa back när han kom också. Han får ju fått börja visa det nu också, varför man la så mycket pengar och varför man satsade på honom.
Kulusevskis femte assist, sa vi det, att han har gjort fler, det är flest assist i hela ligan sen han kom. Det är inte dåligt.
Nej, det är
inte dåligt.
Oerhört bra. Det är bara det. Ja, det är synd att han inte har Harry Kane i landslaget. Då hade han säkert alltså, också gjort det.
Eller wingbacks i allmänhet.
Ja, det går inte riktigt att jämföra. Självfallet så kommer han få fler assist i Tottenham när man har sådana spelare kring sig, jämfört med att ha inget ont om men vilka är det? Kristoffer Olsson och
Quaison
och Ekdal. Det är ju inte riktigt samma nivå ändå. Det är få spelare som är på den nivån som Harry Kane är på just nu.
Det är också att han behöver inte spela höger ytter i ett 4-4-2 i Tottenham.
Det kan ju vara den där 4-4-2-an som är problemet också.
Han spelar väl ändå främst i anfallet. Alltså vanligtvis. Då gjorde han ju inte det mot Polen.
Vi lämnar den matchen och går vidare till Manchester United-Leicester 1-1. Och nu vill jag nästan skriva bort Manchester United från den här fjärdeplatsjakten. Det känns som det är Arsenal och Tottenham som får göra upp om den nu, för att Manchester United hade inte råd att tappa de här poängen. Och alltså det ser så jävla uddlöst ut i det laget. Ingen spets överhuvudtaget. Vet inte riktigt vad de ska ta sig till faktiskt. Det är...
Var det ett falsk nia-experiment vi fick se ändå? I Cavani och Ronaldos alltså frånvaro?
Man kan väl... Jo, men... det har han försökt sig på förut. Och det tycker jag att han ska sluta med. Ja. För att det fungerar inte. Nu blev det ju en jättediskussion om det här att Rashford satt på bänken och att det inte är bra för hans självkänsla och bla bla bla. Det tycker jag väl inte är så... Jag menar, att Ragnik sätter honom på bänken, det är inte jag så himla upprörd av, för att Rashford har inte presterat den senaste tiden, så är det bara. Men man får ju ändå konstatera att Bruno Fernandes som nia inte riktigt fungerade. United gjorde ju väldigt enkelt för Leicester att försvara. Det var ingen spelare som tog löpningar in bakom backlinjen. Det var tomt i boxen. Då blir det ju också ganska svårt att göra mål. Så att hela anfallet var ju stort sett alldeles för stationärt ihop då med att Leicester ju faktiskt har spelare som kan göra skillnad. Och det var ju lite flytare ändå får man väl säga att Man United, att de fick det där sista målet bortom, eller att Leicester fick sitt mål bortdömt efter en kapning där på varandra. Det var väl, det skulle väl ha dömts bort kanske. Men det var ju skickligt av varann, eller var ju rutinerat av varann. Men ja, det var på håret i alla fall att de fick med sig en poäng där.
Det var ju korrekt bortom tyckte jag i alla fall. Att ja, det är ganska tydlig att sparka bort benet på varann i den situationen. Sen är det liksom hur långt ja. Innan.
Men, vi måste...
men ändå, ja. Mm.
Men Varane är ju en spelare som vi måste ställa lite frågetecken runt, för att han har inte kommit in och gjort det här försvaret så enormt mycket bättre under den här säsongen, och han är ju inte en försvarsgeneral.
Nej, men det har jag sagt förut.
Det har han väl aldrig varit heller liksom. Och det är ju Harry Maguire som ska vara det, och även om Maguire inte gör några liksom större misstag i den här matchen, så jag vet inte, det är väl inte försvaret som är problemet just den här matchen, utan resten av laget. Fred räddade den här poängen, och Fred känns ju som den formstarkaste spelaren i Manchester United för stunden.
Ja, det som var intressant just i Maguire var anfallet var ju att Maguire spelade till höger i den här matchen och Varane till vänster. Alltså Maguire är ju högerfotad, men har nästan alltid använts till vänster, och Varane är ju mer van vid höger. Och anledningen till detta var att ja, men Ragnik tydligen hade sett Maguire göra detta i landslaget nu senast och tänkte att ja, men det kanske är bra då, sett till att ja, men det blir ett lite större överraskningsmoment när han då väl kliver fram. Alltså det stör motståndaren lite mer att han kan lägga bollen på sin högerfot då, som är hans mest bekväma fot. Och sett i Maguires insats så tyckte jag väl ändå att det var ett ganska smart drag, för att han har ju haft en tuff vecka nu här. Det har diskuterats väldigt mycket om hur folk buade på Wembley i samband med landskampen, vilket ju är jättekonstigt, för att han har ju varit rakt igenom bra i landslaget. Alltså han har ju riktigt aldrig riktigt gjort bort sig i de stora matcherna och turneringarna, och definitivt inte i EM förra sommaren, så att på så vis så var det ju ganska konstig timing att bua ut någon. Och sen i den här matchen så buades han ju ut konstant också, eftersom att ja, men det var Leicester. Och Leicester har ju någon grej där att de borde ju egentligen inte bua ut Maguire, för att han
finansierat hela deras
Europaspel. Inbringade ju hur mycket pengar som helst till dem. Men de buar ut Chilwell också, och Mahrez och vem det än är som står på andra sidan. Så att det var väl inte så konstigt. Samtidigt som då Man United-fansen försökte väga upp för det genom att ja, men nästan var så överdrivet positiva varje gång Maguire ens rörde bollen. Så att det var en konstig balansgång där. Tuff vecka för Maguire, men det var väl skönt för honom att det i alla fall såg hyfsat stabilt ut. Men samtidigt då Varane, ja, men han kanske inte kände sig jättebekväm med att spela till vänster. Så att ja, lite sådär... ja, ett dilemma där får man väl ändå säga. But, Ragnik har fler problem än backlinjen i United, så mycket kan man ju konstatera.
Mm. Men det där med Varane är ju också att det märkte man varje gång han spelade Real Madrid utan Sergio Ramos, så var det ju hönsgård. Det hade ju såklart i stor del av hur viktig Sergio Ramos var i det Real Madrid när han var där, men det har ju också att göra med att Rafael Varane aldrig egentligen visat eller aldrig behövt var den ledande figuren som styr. Eder Militao var en yr höna när han kom till Real Madrid med Varane bredvid sig. Det gick liksom inte. Militao som har tagit jättestora kliv därefter i Varans frånvaro. Men det är tydligt, han är en fruktansvärt bra mittback. Han har ju, det finns ju inga svagheter hos Varane förutom just det här att han är inte den som kan styra upp en backlinje, för han har aldrig behövt göra det under sin karriär. För han har alltid haft Sergio Ramos eller Pepe eller vem det nu är bredvid sig. Och då blir det ju konstigt att han hamnar i den här situationen, och då blir det svårt. Och det borde man ju, det såg man ju på något sätt hända, samtidigt som man ändå tänkte att ja, men det kanske där Harry Maguire behövde var just en fruktansvärt bra mittback bredvid sig. Det har ju bevisligen inte funkat på det sättet, men jag håller ju med dig Frida om att Maguire steppade ju upp i den här matchen i alla fall. Det fanns ju ingenting att anmärka på där.
Nej, och jag tycker faktiskt, alltså egentligen hela den här säsongen så har jag tyckt att själva klimatet kring diskussionen kring Maguire har blivit alldeles för överdriven. Och jag kan hålla med om att, ja, men som Gareth Southgate var inne på efter Englands landskamp nu senast, att det kanske har att göra med sociala medier också på ett sätt. För att ofta så vill man hitta en syndabock när saker och ting inte fungerar. Och nej, Maguire har inte varit bra. Hans prestationer har inte varit på topp. Och jag vet ju definitivt att svenskar har varit lite irriterade på att Victor Lindelöf så ofta hängs ut, men att Maguire klarar sig. Och så har det ju definitivt inte varit den här säsongen. Alltså, han har ju verkligen hamnat i skottriktningen gång på gång. Och jag kan tycka att det nästan har blivit lite överdrivet och börja undra om det lite grann har att göra med hur han ser ut också. Att han är så himla, att han ser stor och klumpig ut. Att det kanske gör att människor i sin tur är ganska snabba med att lägga skulden på honom när någonting går snett. Ja, men vi förstår vad jag menar, att han är ju inte den här. Han ser ju inte riktigt ut som en elegant fotbollsspelare, så att det blir nästan
det
som
säga,
att
nej,
så att det blir så som att folk sitter och väntar på att han ska göra ett misstag så att de kan lägga skulden på honom gång på gång. Men försvarsspelet har ju inte fungerat på, alltså, i någon lagdel i United. Alltså, det har vi ju pratat om så många gånger, att motståndartränare nästan ofta har lyft fram hur dåliga de är i press, alltså i första pressen, jämfört med hur dåliga de är i försvarslinjen. Så att, ja, nej, Maguire har inte varit bra den här säsongen, men det är hyfsat många spelare i United som inte har varit det. Och ändå så är det Maguire som, ju, eftersom att han bär lagkaptensbindeln också, har fått agera syndabock.
Det är ju kaptensbindel, det är prislapp, och det är just där du säger att, alltså, han, när han gör ett misstag så ser det ju så otroligt mycket mer, alltså, klumpigt och komiskt ut. Det är,
ja,
ju
men
det.
Lite
det är ju så
Jones.
Det är. Ja, Phil Jones.
Jones över det. Och hur har han mått de senaste åren? Mm. Alltså, fruktansvärt, eftersom att han har blivit så uthängd på sociala medier. Och nu har det ju svängt kring honom också. Men ja, det är ju för sent. Alltså, han har ingen del i United längre. Jag bara säger att ibland måste man kanske tänka en eller två gånger innan man tar i från tårna och ska liksom kasta någon under bussen fullständigt. För att visst, de tjänar jättemycket pengar och de är offentliga personer som de ska tåla det till en viss gräns, tycker jag. Det finns alltid en gräns. Och folk har ju lite grann passerat den när det gäller honom.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Som sagt, Manchester United nu då på 51 poäng efter 30 spelade matcher. Och det är klart att man är bara 3 poäng bakom Spurs då, som just nu ligger på fjärde platsen med lika många spelade matcher. Men det är ju inte Spurs man behöver nå, för att Arsenal också på 54 poäng, precis som Spurs, med 2 matcher mindre spelade. Så att om Arsenal då vinner sina 2 hängmatcher, så har man ett försprång på 6 poäng ner till Spurs, och 9 poäng då ner till Manchester United. Så att det börjar se lite svettigt ut faktiskt om den där Champions League-platsen. Och med tanke på hur spelet ser ut så är det ju definitivt fördel Arsenal och Spurs, som ju är i form.
Jag har ju hyfsat tufft. Nu möter de ju för sig Everton här nästa nästa match, för det kan man väl inte, och Norwich därefter, det kan man inte direkt kalla tuffa motstånd, men sen,
nej, men
är det ju ändå Liverpool
de.
Arsenal, Brentford, Brighton, men Chelsea. Men
att ha Arsenal kvar är positivt i och för sig.
Ja, alltså där kan man ju göra något, för det är ju Arsenal som ska liksom jaga sig.
Bortaplan dock,
och jag menar, jag håller ju i dagsläget Arsenal som stor favorit i den matchen. Det känns ju som ett mycket mer formstarkt lag.
Varje toppmöte lever sitt eget liv.
Ja, men så är det ju. Vi kan väl bara säga någonting om de två lagen som då ligger allra högst i toppen, som båda två vann med 2-0, så som man gör när toppen möter botten. Rotera lite spelare, vinna med 2-0. Ser inte super ut, men det är liksom man har klass.
Vilket inlägg av Joe Gomez. Det där, ja, reagerade jag på, alltså högerbacks Joe.
Det säger ju någonting om, men det är ett jättefint inlägg. Ja,
fantastiskt inlägg.
Men det säger någonting om systemet, hur det är byggt för ytterbackarna. att de, jag menar, Joe Gomez kommer in, han är absolut ingen poängspelare och levererar en assist direkt. Och nu ska väl Trent vara tillbaks eventuellt till Benfica-matchen i veckan, men definitivt till Manchester City nästa söndag. Och det är ju där det skiljer en poäng mellan lagen just nu, båda 73 mot 72 poäng då med 30 spelade matcher. Det är 8 matcher kvar. Extremt mycket hänger på hur det går i den matchen på söndag.
Nyfiken att se hur mycket de två lagen kommer rotera i sina tisdagsmatcher nu.
Ja,
alltså, City har ju, de har ju Atletico, de har Champions League primärt, så de kommer ju spela det absolut bästa laget de kan ställa upp med, för det är ganska många matcher kvar till Liverpool-mötet, men alltså i Liverpools fall också, det är väl alltså ändå, de möter Benfica, det är inte helt otänkbart att man flyttar,
jag tror inte,
flyttar runt lite
spelare. Jag tror till exempel inte att Trent kommer starta den matchen. Jag tror att det blir Joe Gomez igen, att Trent kommer få komma in och spela typ en 30 minuter, få lite match i bena. Vi såg ju också att det roterades på mittfältet. Fabinho startade ju inte den här matchen, han kom in och fick 30 minuter. Han tror jag kommer starta mot
Sadio Mané vilades här. Sadio Mané och Luis Diaz vilades.
Det finns hyfsat många spelare om man säger så, ja, det, i den truppen.
Och sen var det ju
så är det.
Thiago såg ju, han var ju, även om stora delar av laget såg lite sådär, ja, men tillbaks från landslagsuppehåll och lite trubbigt ut och det var lite rotation. Thiago såg ju helt otrolig ut i den här matchen. Nej, vilken, framförallt den första halvleken han gör är, det är ju mittfältspel på liksom en annan nivå. Alltså det finns, alltså det den finns liksom, nej, jag skulle säga att jag vet inte vad det finns en annan spelare i världen som spelar på det där sättet med.
Nej.
Alltså det är helt
såg du Pedri mot Sevilla igår?
Ja, Pedri är ju fantastisk fotbollsspelare.
Den passen han slår till Curtis Jones, alltså som skär igenom allt inklusive rakt igenom tre motståndare. Den är ju, ja, men det går inte ens att förstå hur en spelare kan slå den typen av pass. Det är ju så hög nivå så att man ryser i hela kroppen av välbehag. Och så kan han ju se ut.
Ja. Han gjorde det precis före landslagsuppehållet också i den passningen fram till Jota, va, som gav målet mot, jag glömde bort vilka de mötte. Otrolig form. Synd att den passningen gick fram till Curtis Jones som ser ut att vara i hysteriskt dålig form efter en fin inledning på säsongen. Det var länge sedan man såg honom från hans bästa sida.
Kul för Jota och för Näta också. Kan ju ändå behövas liksom här nu med tanke på,
absolut,
Luis Diaz framfart. Han visar att han också vill vara med och tampa som den där startplatsen, en av de tre där framme.
Han är bra på huvudet och
det är han. Alltså. Det är han.
Ja,
det var ju lite roligt då under landslagsuppehållet där på Kanal 5. Kim Källström slog fast att det är ju ingen nickspelare Diogo Jota, men här gjorde han visst mål med huvudet.
Men va? Om det,
i studion. Det är roligt att om det är någonting Diogo Jota är, trots att han inte är så jättelång, så är det ju faktiskt, han är ju fan en nickspecialist. Han gör ju nästan alla sina mål. Han gör nästan alla sina mål med huvudet.
Kan det här också vara någon form av liksom utseende bias möjligtvis som ligger bakom den analysen?
Jag tror kanske det, eftersom han inte är så lång, men han, hela Diogo Jotas spel bygger ju på timing oavsett vad han gör, alltså som måltjuv eller i djupledslöp och i sitt pressspel, men framförallt med huvudspelet. För han är inte så snabb, han är inte jätte liksom hoppar hur högt som helst och sådär, men
han är smart all round.
Det är smart, och framförallt så är han har en fantastisk timing. Och det är hans främsta styrka, skulle jag säga.
Jag är väl ganska övertygad om att jag vet att han har ju hyllats mycket, med all rätt, sedan han kom till Liverpool. Jag var ju själv väldigt skeptisk till värvningen när de gjorde den, men där har man fått äta upp ganska rejält. Sen tror jag ju inte att det är en startspelare i Liverpool på sikt, utan jag tror att det är snarare en sån spelare som är så otroligt bra att ha i en trupp, att du vet att han kommer kunna gå in och spela centralt och göra det bra, han kommer kunna gå in på en kant och göra det bra. Du vet precis vad du får av honom, du kommer få dina mål, och säkerligen sett i en status ändå relativt nöjd med att vara en rotationsspelare i Liverpool. med när han får den här, får sin speltid, får sina matcher.
Han kommer få 30 matcher per säsong ändå.
Ja, exakt.
Även om man inte är nailed down för att han kan spela på vilken position som helst i den där, i det där anfallet. Manchester City vann också sin match med 2-0. Man gjorde det mot Burnley.
De talade om timing. Alltså det skottet avslutet av De Bruyne. Ja.
Ja. De Bruyne börjar se fin ut igen. Han är, det är liksom, han har liksom smugit lite. Ja, men,
den där De Bruyne, han är ganska bra.
Ja, men han hade väl en lite mer anonym höst, skulle jag vilja påstå.
Han var skadad och grejer.
Jo, men han har varit skadad och liksom varit bort, men även, ja.
Har ju varit sanslöst bra. Alltså, de senaste månaderna har varit, alltså, det har ju, ja, han ju spelat på en nivå som har varit helt, helt overklig. Men ja, det är ju hyfsat många i City som spelar på den nivån också. Och Burnley såg ju inte ens ut. Såg ut som att de hade kastat in handduken redan innan avspark. Ja. Som att de kände att ja, men det här är meningslöst. Vi behöver inte ens spela den här matchen. Mm. Alltså så lite den känslan hade man ju, att de inte trodde på det, medan man sitter då bara kunde spela ut hela sitt register då i,
ja, de behövde inte förta sig direkt för de här tre poängen.
Men det är ju det som är med City också, att de får ju lag att se ut som att de har kastat in handduken från början. Alltså så att de dominerar, går ut i matcher, går ut i starter i sådana matcher där de är förhandsfavoriter och bara sköljer över ett motstånd. De får,
men de borde ju, ja, men Burnley borde väl ändå ha varit lite optimistiska efter Palace poäng där och känt, ja, att ja, men det går ja, men om man har en bra dag.
Ja, och så får du inte röra bollen första 10 minuterna. Hur kul är det? Det blir, alltså, City är ju så pass liksom bra på det där att få lag att bara ge upp efter 10 minuter. Det är ju för att de är så fruktansvärt bra.
Det är ju svårt. Man har 23% av bollinnehavet som Burnley hade i den här matchen.
Om det är något lag som var bekväma med det här, så är det Burnley.
Ja, ja, men alltså,
de har ju faktiskt inte sett bekväma ut i, alltså riktigt på samma sätt den här säsongen. Jämfört med förra säsongen eller föregående säsonger. Det här med att de alltid har, ja, men legat rätt i position och sådär. De har inte riktigt, riktigt gjort det nu. Vilket ju är lite oroväckande då, eftersom att de ju fortfarande slåss i botten givetvis. Och måste se till att, jag kanske inte tar poäng mot City, men de har ju förlorat en faslig massa matcher nu. Vad är det, 4 förluster i rad här, så att det är inte bra.
Nej, och Watford och Burnley som sagt mötte, de är där nere på nedflyttningsplats och krigar för sin överlevnad. Det var väl kanske inte den här helgen som de skulle ta sina poäng då mot Manchester City och Liverpool. Ja, Burnley hade visserligen hemmaplan då, men Watford på bortaplan. Burnley har dock 2 hängmatcher kvar, precis som Everton då, på 28 spelade matcher bara. Och det tänkte jag skulle leda oss in på Everton, därför att de här två lagen möts ju på onsdag i den här hängmatchen. Och det bara osar ångest av det här. Alltså det är fruktansvärt.
Just vad nu väljer man? Chelsea, Real Madrid eller Everton Burnley?
Det är en
befogad fråga.
Jag sitter där med Everton Burnley, känner jag på. Men det skiljer 4 poäng mellan lagen just nu. Ungefär samma målskillnad. Vinner Burnley den här matchen, då är man 1 poäng bakom. Och då är Everton på riktigt indragna i en nedflyttningsstrid som jag faktiskt kan se dem förlora.
De hittar ju ständigt nya sätt att förlora på.
Så att de lyckas alltid dra på sig röda kort. Vad är det med dem? Nu gör man, alltså, igen tycker jag att den här matchen mot West Ham, att de ser helt okej ut.
Det är en jättebra första halvlek.
Ja, jag menar, det är West Ham borta. Det är en jättesvår match. West Ham är i fin form. På pappret liksom, kanske också ett bättre lag än Everton, även om Everton har ett mycket bättre lag på pappret än vad tabellplaceringen ger sken av. Men så är det liksom, ja, men så skruvar Cresswell in den här fantastiska frisparken. Det studsar lite fel för dem. Calvert-Lewin får ett superläge som man drar precis över, eller fall det är Richarlison som får det.
De brände ju lägen båda två, om vi säger så. De har inte riktigt, inte mycket självförtroende på de två stjärnanfallarna just nu. Jag vet inte.
Ja, men sen så gör de ju inte det tillräckligt enkelt heller. Alltså, ibland sitter man och tänker att man bara slår den enkla passningen bara upp till Richarlison, står ju helt fri där, bara ger honom bollen. Men det är som att de övertänker allting, och det är ju typiskt för ett lag som helt saknar självförtroende, att de inte litar på sin egen förmåga. Och sen så tvåan på min lista över helgens mest frustrerade spelare fanns i den här matchen också. Ja, jag är så trött på honom. det här med, ja, men när han gör den där, när han drar på sig det andra gula kortet i duellen med Antonio, han känner ju direkt, han vet direkt om att han kommer att åka ur. Och det där är så, det är bara så dumt att gå in i en situation på det sättet när man vet om att man måste jaga, man precis släppt in ett mål, man får inte göra det svårare för sitt lag än man redan har det. Då bestämmer han för sig för att göra en sån typ av satsning. Och det gör ju han gör ju ganska ofta såna där dumma grejer som kostar dem poäng. Alltså om det är liksom slappa självmål eller ja, vad det nu än är. Alltså hans utveckling har ju gått alltså så otroligt mycket bak. Och tänk, det var inte så länge sedan vi pratade om honom som en framtida storback. Och han skulle vara ett namn för engelska landslaget och det ena med det tredje. Mm. Alltså det har ju inte alls blivit någonting av det. Det är bara så... Mittbackar brukar bli bättre med erfarenhet, men han har definitivt inte blivit det.
Nej, nu möter han ju sitt gamla Burnley då.
Där det gör han ju inte.
Nej, just det, det gör han inte. För att han...
Det blir Jeremina istället, va?
det kanske är bra för Everton.
Mest okompatibla spelare du kan hitta i ligan till en ångestmatch i bottenstrid. Ja. Jeremina mot Wout Weghorst, vilken duell.
det är fruktansvärt och det...
Jag tror dock att han är skadad, vad gör Mina?
Alltså, ja, det var väl tur för Everton, höll jag på att säga. Men,
jag tror att han fortfarande är skadad, så då blir det väl Holgate och...
Godfrey i mitten, va?
Holgate och Godfrey. Ja, det är ju inte ett mittbackspar man vill hänga upp en
okej, kanske
en
inte så tur att
på.
Jeremina är skadad då. Han kanske hade behövt den då.
Jag tror att Jeremina hade behövt som det... Det ser inte bra ut. Och sen, de har ju inte fått någon struktur med Frank Lampard heller. Alltså, det är inte den krisdoktorn som kan gå in och bara sätta ett försvar. För att det ser rörigt ut och det ser inte ut som de har självförtroende.
Vad var det Allardyce gjorde när han tog över West Brom? Var det inte när de mötte Liverpool som han bara ställde hela gänget? Gänget stod på egen plan, Alva.
Och bara vänta.
Liksom, ja. De förlorar väl den... Var det Liverpool-matchen? Det var det, va?
De var väldigt nära på att ändå ta en poäng, väl?
Ja, men precis. De förlorade matchen, men de var ganska nära ändå att ta en poäng. Jag vet inte, liksom, vad ska man... Nu var ju det Liverpool, det var ett annat typ av motstånd. Alltså, West Ham har ju gjort det, ska man ju säga. De gör det ju väldigt, väldigt bra utifrån sina förutsättningar. Och trots att de inte spelar särskilt bra i den här matchen så är det ju jättestarkt att få med sig 3 poäng. Men ja, vad vill man egentligen ha av en krisdoktor? Vill man köra sådär rådefensivt eller ändå försöka... liksom spela. Jag tycker det är så svårt att lägga över skulden på Lampard också. Jag vet inte riktigt vad det är som... Alltså deras bortafaset har ju varit fruktansvärt under nästan hela säsongen. Lite bättre på hemmaplan dock, så att ja, de har väl chansen här i nästa omgång då.
Måste ju säga någonting här också om att Dele Alli sitter på bänken här nu, kommer inte ens in. Donny van de Beek blir skadad där på uppvärmningen.
Ja,
och det känns ju som ett ypperligt läge att ge Dele Alli sin första start, försöka spela in. Vi vet ju alla vilken kvalitet han egentligen kan besitta när man tar in Holgate på mittfältet istället. Det är en signal som man skickar tydligt på att du duger inte att spela. Det är en spelare du värvade, som Lampard plockade in, som Lampard pratade med för att plocka in i sista sekunden av deadline day, precis när han har tagit över. En spelare som skulle komma in och få en nytändning och också hjälpa Everton att få en nytändning. Har inte uttaget spelats in. Sen vet man ju inte alla detaljer. Man vet inte hur usel han har varit på träning och så vidare. Men det är underligt. Det är anmärkningsvärt i alla fall, tycker jag.
Alltså det är ju främst oroväckande för Dele Alli.
Jo, så är det ju. Framförallt oroväckande för Dele Alli också. Men,
vad ska hända med hans karriär nu, undrar man ju.
Också med tanke på att han är lossköpt av Everton. Det är inte heller att det är ett lån där kan gå tillbaka till Tottenham och försöka hitta sig själv igen, utan nu är det han ju Everton. Mm. Det är nog inte mycket av de där klausulerna i alla fall.
Nej. Det är väldigt, väldigt oklart det hela. Jag säger något om West Ham också, som tar en stark trea här. Jared Bowen, vi har nämnt Cresswells fantastiska frispark. Det går inte att säga så mycket om. Jag vet, det var någon som var ute och det var väl kommentatorn som ville lasta Pickford för den, men
alltså, det där, återigen, då kommer vi på utseendefronten igen, för jag måste ju säga att det såg ju fruktansvärt roligt ut när Pickford skulle slänga sig. Han såg ju så kort ut när han skulle slänga sig i den situationen.
Han gör ju det, och han är ju det, men den frisparken är det ingen som tar, skulle jag säga. Om du inte har tjuvat i murens hörn, då måste du ha tagit ett par kliv åt det hållet och försökt läsa den. Och släppt ditt eget hörn då som målvakt, och då riskerar man ju att göra bort sig, men på det sättet.
Men risk att hoppa lite här, men av nyfikenhet, för det var en situation jag känner att det borde man inte lastas för. Det är målet som Lloris släpper in, det är målet som Newcastle gjorde.
Ja, det ska han ju...
Du tycker det?
Det ska han ta.
Jag tycker det är murens fel.
Ja, det kan vara murens fel, men den går så pass nära honom. Att...
Son hoppar iväg, det är ingen som flyttar på spelare. Sen kanske Lloris ska liksom säga till dem mer, flytta på den här liksom armadan av Everton-spelare.
Eller, inte en super tavla, men det, är ju, det går ju inte att jämföra med Pickford mot Cresswell.
Jag måste ändå säga att ibland så tycker jag att, alltså när ni nämner någonting så här som man har snackat om i Sverige eller under den svenska kommenteringen, så kan ni ibland nämna grejer som man inte alls har nämnt här. Alltså man inte ens för en sekund har tänkt på det. Och en sån grej är ju, det är ingen som har lastat Pickford för det.
Nej, och det var någon som bara nämnde det.
Såg du en tweet?
Nej, jag tror att det var kommentatorn som var inne på eventuellt kunde gjort bättre på den. Men det är ju en 5+ frispark.
Ja,
det går inte att säga någonting annat.
Den är ju helt otagbar. Mm.
Helt otagbar. Och Jared Bowen i målprotokollet igen är nu typ 8+8 eller någonting den här säsongen.
Okej, okay,
ja, han gör ju en jättefin säsong och han är bra. Han är bra, helt enkelt.
Han är bra. Mm. Det är ju intressant nu här, för West Ham ligger ju i ett ganska konstigt, de befinner sig i ett ganska konstigt läge, för att de har ingen som helst press på sig egentligen att ta en Europaplats. Den pressen lägger de ju ganska mycket på sig själv dock, för att de var ju så besvikna efter förra säsongen att de borde ha tagit en CL-plats och sen så blev det ju bara Europa League då. Och nu känns det lite grann som att det är lite likadant, att de lägger ganska mycket press på sig själva att ja, men vi kan vara med och slåss om de platserna, samtidigt som de då är vidare i Europa League och vill fokusera på de matcherna också. Det är ganska intressant, men självklart väldigt tacksamt läge att vara i.
Det är ju rätt inställning från dem, såklart. Då ska de ju ha den inställningen, såklart de ska vara med och tampa så här när vi är här. Så att det känns ju bara som ett hälsotecken från West Ham.
Ja, sen är det väl det här att deras trupp är ju inte speciellt bred. Så att då måste man kanske i vissa fall fokusera mer på det ena jämfört med det andra. Men ja, vi får väl se hur det går i nästa runda av Europa League.
Mm. En match som utspelade sig i mitten utav tabellen, får vi verkligen säga, var den mellan Wolves och Aston Villa. 2-1 till Wolves. Ja, vad ska vi säga om den?
Att Villa försatte sig ju in i en jobbig sits väldigt tidigt in i matchen.
Fantastiskt självmål av Ashley Young. Det är som en glidande språngskalle rätt upp i krysset. Men det är ju roligt med roliga självmål.
Jobbigt läge. Det var faktiskt hans första självmål för övrigt i PL. Han har ju spelat hyfsat många matcher ändå. Men jobbigt läge där för Young också, som ju var, ja, men kritiserade Arsenal ganska hårt för att fira då när de mötte Villa, och Wolves då som kritiserade Arsenal i sin tur för att de tyckte att de firade för mycket när de möttes. Så jobbigt läge där. Det var ju ändå lite firande, får man ju säga, efter målet. Men ändå, alltså det hade han nog inte räknat med i alla fall, att han skulle släppa in det. Men nej, Villa försatte sig ju, ja, men i den sitsen nästan helt på egen hand, och hade jätteproblem med att Wolves attackerade så fredigt som de gjorde. De bara kastade fram folk och gjorde det väldigt svårt för Villa, och sen så har de ju ändå chansen där att få med sig en poäng mot slutet efter att Watkins dragit in den där straffen och så. Men det vill ju inte sig, och det ser ju inte helt, ja, men det är ganska intressant ändå att Villa har spenderat, vad är det, 340 miljoner pund liksom, och vill spendera ännu mer nu. Eller Gerard sitter och pratar om spelare, ja, men nya spelare i sommar och sådär. Det pratas ju om Calvin Phillips, är ju en av dem som nämns, och Bissouma har de ju varit ute efter. Så ja, jag vet inte riktigt. Alltså, Gerard, det är klart att han måste få mer tid och så. Men pressen måste ju ändå börja öka. Nu är 3 förluster här på raken. Det är ju inte bra nog.
Nej, verkligen. Den där smekmånaden som man ändå fick Steven Gerrard i början där, den har ju gått över och nu har det sett lite trubbigare ut. Även de spelarna som har kommit in som såg så fin ut, Felipe Coutinho och så vidare, har inte lyckats lika bra. Också någonstans på mitten hittar vi Leeds, Southampton. Ja, Leeds har vi väl dragit in i den där bottenstriden till och från, men med det nya amerikanska styret, va?
Ja, alltså man börjar ju skratta varje gång han öppnar munnen. Alltså det är, man kan inte hjälpa det. Jag gillar Jesse Marsh jättemycket. Han verkar vara en väldigt reko person, men det blir som konstig kontrast där han ska köra sin postmatch intervju och han kör på det här väldigt amerikanska sättet med "We showed a lot of confidence today." Alltså att han har ju en helt annan stuns i det han säger jämfört med de lite mer lågmälda britterna. Så att, ja, han kämpar på. Så att säga.
Ja. Nej, det är roligt. Ja, men Leeds är ju såklart fortfarande inte ute ur skogen. Eller ska man säga, de är inte helt ute ur diskussionen om nedflyttning, men de har ju en... De har ju fler poäng än de andra har där nere. Så att
bra analys.
Det är ett bra utgångsläge. Det är inte svårare än så.
Blytung analys.
De har också en match mer spelad än till exempel... Eller 3 matcher mer spelade, ska jag säga, än till exempel Everton då, som ligger 5 poäng bakom.
Men återigen, hängmatcherna ska vinnas. Är det ju det? Det är det vi ska...
Nu möts ju Everton och Burnley i de där hängmatchen. Så att båda två kommer ju inte ta 3 poäng, så att säga. Så att,
har du tänkt på det, Syk, att du är väldigt mycket vår statsguy. Du är sån här som, du tar en titt på tabellen och spelschema och sådär, och sen så bara avgör du så här. Så är du så självsäker i det du säger. Liksom, att, nej, men de klarar sig kvar. Och så sådär, nej, men de åker ur. Jag är så imponerad bara. Ja. Jag känner inte själv att jag har det självförtroendet.
Nej, men du vet, jag är en vit medelålders mellanchef. Va? Det finns ingen kategori människor med högre självförtroende än den jag befinner mig i.
Någonting man kan säga om den här matchen var ju att det var en liten landslagsduell då. Alltså, dels har ju Leeds både fått tillbaka Cooper och Calvin Phillips nu som kom in, vilket ju är skönt för dem. Så det här blev ju en landslagsduell mellan Phillips då och Ward-Prowse, som ju gjorde ännu ett frisparksmål. Många frisparksmål den här
men
helgen.
Han gör ju, det är ju...
Han gör alltid det.
Hans högerfot är ju... Det är ju Europas bästa. Jag kan inte se någon som har en bättre
på liggande boll.
Ja, på liggande boll. Ja.
Alltså han är en av världens absolut bästa frisparksskyttar, ingen snack om saken. Problemet med Ward-Prowse är väl att han inte har så jättemycket mer. Alltså han är ju fortfarande
nu
en bra spelare.
Nu får du Southampton supportrarna på dig, kan jag säga.
Han har ju fortfarande, men alltså han är inte tillräckligt bra för att räknas i den absolut högsta hyllan.
Men... Nej, det är han ju inte.
Nej, men jag tycker han är tillräckligt bra för att vara med i snacket om landslagstruppen.
Absolut.
Nu har Philips varit skadad här en ganska lång tid. Philips gör betydligt färre mål i klubblagssammanhang jämfört med Ward-Prowse. Jag tror inte han har gjort mer än 1 mål och sen har han en handfull assist eller sådär. Och där är ju Ward-Prowse mycket, mycket bättre. Sen har ju Philips en helt annan roll i landslaget där det snarare är Declan Rice som blir lite mer sittande och som så trycker Phillips ofta upp lite högre. Så att där finns ju en viss skillnad, men jag tycker absolut att Ward-Prowse, så alltså, fortsätter han så här, kör bara ner huvudet och bara kör, så har han ändå en chans att komma med i truppen till Qatar. Det tror jag nu.
Han har alltså redan hunnit fylla 27.
Ward-Prowse.
Ja, herregud. Ja,
men nej, han är, det är en, det är, en, det är ett makalöst tillslag han har, just att han kan slå bollen på alla sätt. Han kan gå full vrist från 35 meter, har vi sett honom göra den här säsongen. Han kan knorra den över muren, han kan dra den med kraft i målvaktens hörn, och det gör ju att han får ett övertag, för målvakten kan aldrig tjuva åt något håll, för han vet att det finns ju många frisparksskyttar där man vet att den här bollen kommer försöka knorras över muren, för det är så den här frisparksskytten gör. Men med Ward-Prowse har du ingen aning. Han kan också slå den helt platt med en konstig bollbana om han skulle få för sig det.
Nu, på alltså stilla liggande bollen är han ju alldeles makalös. Ja. Sen ja, såklart, det var lite hårt så att han inte kan så mycket annat. Han kan ju naturligtvis ganska mycket. Ja.
Han har varit väldigt bra den här säsongen.
Ja, det har han varit. Det har han onekligen varit.
Nej, men det är en, det är alltid, det blir ju alltid sådär, och sen så att man har det vapnet gör ju också att motståndarna blir nervösa runt egen straffområde, för man vill inte släppa till den där frisparken, för det är en, det är målchans varje gång. Det är ett otroligt viktigt vapen. Brighton Norwich 0-0, snark.
Ja, men, nej men måste jag säga, kan ni gissa då vem som är över oss på min lista över spelarna som var mest frustrerande?
Mopé.
Ja, det var inte svårt. Det var inte svårt att sätta honom.
Han är väl den mest frustrerande spelaren period de senaste tre säsongerna,
ja,
i Premier League.
Nu är det slut. Nu får det vara bra.
Gör du slut med Mopé nu?
Ja, men nu går det inte längre. Det går inte. Alltså jag är full av beundran över att Brighton-supportrarna, det var inte som att de buade ut honom eller så när han plockades av, utan de försökte liksom, ja, men, sjunga lite mod i honom på något sätt, för att han var ju fullständigt slagen. Alltså. Det var ju inte bara den här missade straffen som man drar liksom 10 meter över ribban, utan det var, ja, men, alltså, hur många skott hade, eller hur många avslut hade Brighton på mål? De hade väl en 30 målchanser eller någonting sånt. Det här är ju en sån match de verkligen skulle ha vunnit. Och visst, vi säger det varenda vecka att de inte gör lika många mål som, alltså, man tittar på expected goals, men det är ju helt häpnadsväckande. De har alltså gjort, jag tror det är 26 mål de har gjort, och så har de 40 expected goals. Alltså det är det största gapet av alla lag. Alltså det är ju en sån oerhörd siffra. Vad ska Graham Potter göra åt det? Alltså det är inte så mycket att... Det är inte så mycket egentligen han kan göra mer än att hålla tummarna för att klubben köper en ordentlig målskytt till nästa säsong. För att förlita sig på Neil Mopay, det kan man inte. Och det visste vi ju redan. Men ja, nu fick vi ännu ett kvitto på det.
3,05 i XG den här matchen. 31-6 i skott. 11-2 i hörner.
Till och med Dean Smith sa efteråt och var så här... Ja, den här matchen kommer ju liksom inte visas för oss på Match of the Day. Det sa de också. Det blir väl en sista plats om de ens får plats i körschemat. Lite så. 0-0. Ja.
17-4 i skott innanför straffområdet. De har tagit 17 avslut innanför straffområdet. 0-0. Man kan inte se det som att det var ett fint trendbrott efter väldigt många förluster i rad där. Båda lagen hade väl 6 raka förluster. Viktig pinne på så vis. Men det... I Brightons fall, i det här fallet, kanske man inte ser det som en vunnen poäng direkt ändå.
Nej, alltså Norwich förtjänade ju inte segern, och det sa ju Dean Smith också, att hade vi fått in ett mål på slutet så hade det inte varit... Alltså vi hade ju inte förtjänat de 3 poängen. Men Brighton, nej, det är samma visa varenda vecka. Det är... Ja, och vad ska de göra egentligen? De kan ju inte värva någon ny, liksom. Det, ja, och är ju inte direkt villiga att värva heller. Alltså allt för dyra spelare, så att det är lite grann om en rävsax man sitter i där.
Ben Brereton i Blackburn till sommaren. Vad säger ni om det? Det är inte helt dumt.
Nej.
Sen är jag ju satt och diskuterade med en kollega igår på Tottenham Stadium, för att vi pratade just om Graham Potter, och han hade inte koll på att Potter hade varit en massa år i Sverige, för att han frågade lite grann om, ja, men Jan Andersson och hans ställning nu, och så sa jag att ja, det är nog ganska många svenskar som vill få bort Jan Andersson, men han verkar sitta kvar, alltså att det svenska förbundet gärna vill behålla honom alltså väldigt mycket längre, och sa då att ja, jag tror att det är ganska många som hade velat se Graham Potter som förbundskapten, och så sa jag, men det finns ju ingen chans, då var det ju större chans att han går till en annan Premier League-klubb, och började tänka lite grann att Leicester vore ju egentligen the perfect match för honom, om man tänker att Brendan Rodgers kanske känner att han har gjort sitt, han har varit där ganska länge nu och vill ha en annan utmaning. Skulle inte Potter till Leicester? Det hade vi väl inte så dumt ändå.
Ja, det känns som ett rimligt steg, och det känns som ett realistiskt steg.
Faktiskt.
Ja, verkligen. Frågan är vad Brendan Rodgers ska göra. Tar han över Tottenham?
Han tar runt över Brighton, det är inget rakt byte.
Det kom inte bara helt plötsligt... irriterat sig på något, tagit väskan och dragit.
Ja, jag är
som
inte,
han ju
jag
gör emellanåt.
Ja, men precis. Och Brendan Rodgers är ju, alltså, missförstår man inte, han är ju en fantastisk tränare och topptränare. Men ibland blir det ju lite så att man kör fast i vissa fall, och nu har det ju gått bättre för Leicester på sistone, men det är ju ändå lite så att han kanske själv känner att nu har jag gjort mitt här eller det jag kan. Man behöver någon, få in någon ny, då tycker jag ju definitivt att Graham Potter borde vara ett alternativ i alla fall.
Vem ska Brighton ta i sånt fall då? Kicka sätt igen ut från pensionen. Blir det en?
Ja, jag vet inte, men de får nog, det är nog bra om de tänker långsiktigt, som de ju faktiskt gjorde med Potter också. Ja, och lite grann som Brentford har gjort också med Thomas Frank och sådär. Ja, de är ganska smarta, de har ju tappat Dan Ashworth ju, så att jag vet inte om det kommer bli någon liten skillnad ändå på ledningssidan i Brighton. Men ja, just därför så tror jag väl att det är större chans också att Potter faktiskt lämnar.
Spontant tror jag att det blir någon spännande ung tysk med gegenpressidéer som kommer in i Brighton, det känns ganska...
Ja, finns det fler kvar? Ja, det
någon finns alltid. Det finns, går alltid
många som
är. Det går alltid att hitta någon i typ Freiburg eller någonstans som har gjort fina resultat med fin fotboll. Det går alltid.
Jag tyckte det var lite spännande att höra att Brentford ju faktiskt hade haft kontakt med Tuchel, vad var det, 2015. Och väl att ha honom.
När han var just en sån tränare som hade spännande idéer.
Ja, men det visar ju också att Brentford, de är ju smarta i sin rekrytering. De har ju faktiskt legat i framkant väldigt
verkligen
länge kring hur de hanterar data och sådär. Att de mest, att de förlitar sig väldigt mycket på det. Så att jag tycker det är bara att visa att de är en väldigt hälsosam och förnuftig klubb som så tidigt hade ögonen på Tuchel. När kanske inte de största klubbarna hade det.
Christian Streich, 56 år, tränar Freiburg, ligger femma just nu. Det kanske inte han är riktigt menade, men varför inte?
Men vi får väl jaga fattig Daniel Farke igen, kanske har en vända Premier League till i sig. Vi får se.
Ja, vad händer med honom nu?
Han var ju i
Ryssland ju, i Krasnodar.
Ah, just det.
Sen bröt han ju kontraktet där väl, antar jag.
Ja, kanske sitter där och väntar på det där Brighton-jobbet.
Precis.
Ja, vem vet.
Den som lever.
Gjorde det ju väldigt bra för Norwich under ett par säsonger och fick ordning på det laget. Men ja.
Körde väl också fast, får man säga.
Ja, det får man verkligen säga. Ja, precis. Krasnodar, ja. Vi har fått lite frågor i alla fall. Klockan har verkligen sprungit på här. Vi ska ta någon åtminstone.
Ta många. Jag känner mig i form idag.
Men Jesper skriver: borde Lindelöf stanna kvar i Premier League eller röra sig till annan liga?
Stanna.
Beror på vad han känner själv, men jag tror inte att man... Jag tror inte att man frivilligt lämnar Man United om man inte känner att man har ett riktigt, riktigt bra bud som väntar. För han har en ganska... På ett sätt har han en ganska bra ställning ändå i United. Alltså det är inte som att... Ja, nu får man väl se vad som händer. De kanske värvar in en ny mittback. Man vet ju aldrig med United egentligen. Men han har ju definitivt fått spela mer den här säsongen än vad man hade trott på förhand. Och sen så tjänar han ju hyfsat bra, skulle jag kunna tänka mig också.
Men det, jag vet att jag har sagt det här någon annan gång också. Jag vet inte om det var i Silly-podden eller den här podden. Men... Alltså han bygger också en legacy i United. Han har varit ganska många år, han är en av de ledande rösterna i omklädningsrummet, en av de ledande karaktärerna i den truppen. Det ska värderas ganska högt, tycker jag. Så att, alltså, om det inte är fullkomlig speltidskris, nu får han som sagt spela mycket mer än vad man kanske trodde. Så att just nu så har jag vänt i alla fall, för jag vet att jag var väl en av de första som basunerade ut att han ska fly så fort han kan när han kom. Det kan jag väl ta tillbaka just nu, att nu har han ju fått spela mycket mer, så att bättre att stanna.
Henke Bergander, eller Bergander ska det nog vara, undrar: när dör Elanga-hypen ut?
Ja. Jaha, vill vi eller vad? Nej, ja. Nu hade han ju inte sin bästa match häromdagen. Men det blir ju lite grann så också när, vad är han, 19 bast va? Mm. Och han tar sig in i Man United startelva. Det är ju oundvikligt att vi inte kommer att prata om honom, och han är ju ett framtidsnamn för Sveriges landslag. Men ja, vi får väl hoppas att det inte dör. Vi får väl hoppas att det inte blir som för Rashford då, att det slutar med att man, ja, att det blir tvärtom på något sätt.
Man vill ju inte ha ett läge nu i höst där han har gjort en fin vår och att det blir lite så här Adnan Januzaj-situation över det, att han inte kanske når upp i samma nivå, petas, söker speltid och sen försvinner ut i periferin. Nu har det ju gått bra för Januzaj ändå i Real Sociedad och när han fått en rejäl nytändning, men att han fortsätter på nivån och håller sin plats och bara fortsätter utvecklas, att det inte går bak. Sen kommer det komma motgångar under en lång karriär, det är ju inget att snacka om. Men hoppas att han får fortsätta som har mycket speltid.
Jag tror att det som talar för det är ju att hans, alltså han verkar, mentalt sett så verkar han ju väldigt mogen och väldigt förnuftig. Så det talar väl för att han kommer lyckas på något sätt. Men ja, vi får se. Men United är en svår klubb också att klamra sig fast i under väldigt många år.
Allt beror på vilken tränare som kommer in och hur den tränaren värderar Anthony Elanga också. Det kan ju vara någon som tycker att Marcus Rashford, en helt fantastisk fotbollsspelare som kommer in, som vill spela in honom mycket mer, eller som vill värdera andra spelare och satsa på andra spelare. Det pratas ju ändå om att de också vill värva en högerytter till sommaren. Så att, men det är bara att hoppas att Elanga-hypen inte då dör ut, att den inte hamnar i en situation när han sitter i ett januarifönster efter två inhopp under en hel höst och letar efter lån. Det är väl där man kan hoppas på att det inte händer.
Robert Karlsson undrar bara, vad händer med Chelsea? Vi kan väl bara sammanfatta det. Vi väntar ju då på att de här förhandlingarna som sker nu ska bli klara. Fansen
11 april, va?
11 april, som sagt, i början, ja, på måndag helt enkelt, om en vecka.
Sista buden ska vara inne då, slutgiltiga buden.
Ja, så att nästa vecka kommer vi få veta mycket mer om vad som händer där. Och ja, det som har läckt har ju sagt att det pekar mot att Ricketts ligger bra till i budet som de har lagt, och det har gjort fansen oroliga för att det är inte ägaren som de vill se.
Nej.
Helt enkelt.
Och det är då irrelevant från Chicago Cubs resultat som de har gjort, utan det är ju baserat på deras familjens värderingar och uttalanden snarare väl.
Det var en liten demonstration också inför matchen. Det är ett gäng supportrar som hade samlats för att protestera mot detta. Vi får se om det har samma effekt som det hade i Super League-haveriet där, när de ju faktiskt, ja, men när supportrarna ändå lyckades göra sina röster hörda. Får väl se om det har samma effekt.
Vad tycker Ricket som Super League?
De är nog inte emot.
Lär ju älska det, va? Klassiskt amerikanskt. Ja. Så mycket, mycket amerikanskt hat jag har levererat i de här senaste.
Du har ju bott i England ett tag nu, Frida. Jag tror att det är en effekt.
Ja, jag blir hjärntvättad varje dag i mitt hem, det är så. Jag har ingenting emot USA. Jag gillar USA, men fotbollen kan de väl hålla sig bort ifrån.
Okej, jag ska avsluta här med Mattias Johansson som lyssnade om avsnitt 313 då från början på säsongen.
Det ska man aldrig göra.
Nej, han citerar först Dave Makoto som säger: "Jag säger inte att United vinner, men de kommer på allvar utmana om titeln." Varpå Frida svarar: "Det laget ska på allvar kunna vara med och utmana om titlar." Var ni likt mig förblindade av förra säsongens resultat som mest berodde på andra lags uselhet?
Nej, alltså jag tycker faktiskt inte att varken jag eller Frida har varit förblindade här. För om du tittar på truppen, punkt. Bara titta på namnen på truppen. Titta på vad de har spenderat. Det är en helt rimlig kravbild för Manchester United. När man värvar Jadon Sancho, när du värvar Cristiano Ronaldo, när du värvar Rafael Varane. Du värvar inte sådana spelare för att, ja, men vi ska knipa en CL-plats. Du värvar för att vinna saker.
Men nu måste jag ändå peka ut att min formulering var ju lite mer annorlunda ändå. För jag sa att det laget ska på allvar kunna vara med och utmana titeln. Och jag menade ju inte att de skulle vara det. Nej. Du menade att de kommer vara med.
Det är bra.
Ja, absolut. Och jag, det trodde jag. Det trodde jag. Det trodde jag. Och det ska jag säga.
Jag
trodde.
Ja, men jag satte Chelsea som etta, så att jag är ju liksom redan död i det här.
Och ändå är du mer positiv till vad Chelsea gjort i år än vad jag är.
Jag delade
jag vet inte. Jag kanske lite för kort siktig i mitt tänk också, men jag vet inte. Det är bara lite sådär...
Delade en sammanställning här från, som någon hade gjort, var massa olika pandits då, alltså Alan Shearer och Chris Sutton och Stephen Warnock och alla de här som sitter med i olika sammanhang i media i England, hur de tippade topp 4. Och det var intressant att av dem, jag ska säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, men typ 20 stycken som är med på listan, så har alltså ingen har Liverpool på första plats, 3 har Liverpool på andra plats. Ingen har Arsenal topp 4 överhuvudtaget.
Nej, alltså jag tror att Liverpool på fjärde plats. Så att,
ja, det är det vanligaste som folk stoppar. Och det är ju Chelsea, det är framförallt Manchester City som folk har som favorit, och sen är det Chelsea. Nästan alla har Chelsea, Manchester City 1 och 2 i någon ordning.
Men så här är det ju också med tabelltipp. Jag tippade ju Arsenal 5 av alla skrattade åt, men jag tyckte att jag var helt ute och cyklade. Där fick man ju rätt. Samtidigt tippade man United som 2, och där var man ju också helt ute och cyklade. från min del. Men det är ju...
Men, ja, det är ju lite det där också, att vi vet ju aldrig vad som händer under en säsong. Alltså,
nej, så är det ju.
Liverpool, nu har de fått ha Van Dijk skadefri under en hel säsong. Ja, men då ser ju deras försvar mycket mer stabilt ut. Och då kommer de vara, sen så har de fått in Luis Diaz också. Ja, men då ligger de ju där uppe. Så, klart slut. Och sen så Chelsea då, två väldigt tunga skador ganska tidigt in på säsongen. Ja, men då dalar de lite i tabellen. Alltså det är sånt som man inte kan veta på förhand ju. Det är därför man hatar att tippa ju.
Och vi alla trodde Lukaku skulle göra minst 20 mål den här säsongen. Och det gjorde ju alla som värvade honom. Vi sa att det var en av de bästa värvningarna som har gjorts under det här sommarfönstret, för att det var precis vad de behövde på alla sätt och vis. Sen visade det sig inte riktigt vara det, för det har inte funkat det heller. Men bara fakta kan man inte kalla det, men Uniteds trupp på pappret ska kunna utmana om titlar. Mm. Där kan vi vara förblindade av att vi trodde att Ole Gunnar Solskjaer skulle fungera som tränare. Absolut. Det gjorde han ju bevisligen inte. Men och United som klubb med den förutsättningarna de har, deras ambition ska alltid vara att slåss om titlar. De ska inte tillåta sig själva att sjunka lägre än så. Och ur det här perspektivet så är det inte annat än ett monumentalt fiasko att säsongen har sett ut som den gjort. Punkt, säger jag.
Nej. Och sen anledningen till att just den här delades i mitt flöde var ju framförallt på grund av Jermaine Beckford, som då inte hade Liverpool topp 4 överhuvudtaget utan hade Leicester på fjärde plats.
Jermaine Beckford? Vad gör han nu för den?
Ja, han tycker saker.
Jaha.
I engelsk media, antagligen på Talksport någon gång då.
Jag minns en anekdot från barndomen i Norrköping som jag ska slänga in här, apropå just Jermaine Beckford, för jag minns att jag såg den matchen, alltså Leeds United i FA-cupen, när Beckford gjorde matchens enda mål och skickade ut United. Den tiden Leeds var i League One. Och jag var och tog den med en Leeds-supporter på en lokal sportbar i Norrköping. Och då var man ju ändå liksom med i matchen och man var glad för att man hoppades på skrällen där. Och så var det, och United-fansen på plats var ju helt bedrövade. 2 år senare så var jag på samma sportbar och tittade på United City, den match United vinner med 3-2. Och jättespännande match. Och då kommer någon United-supporter jag aldrig sett förut. Bara, ja, där får du din jävla Leeds-supporter. Han har då minns att jag har suttit där på den där baren 2 år tidigare och suttit och varit glad för att Leeds vann en match. Så då var jag plötsligt en Leeds-supporter tydligen. Det var väldigt intressant i alla fall.
Det är du, Olof Lund.
Ja, jag är ingen Leeds-supporter. Men det var en väldigt rolig anekdot i alla fall. Ja. Det var minnes. Det var...
Så får det får runda av veckans avsnitt. Nästa vecka så kommer jag inte vara här. Då får ni klara er utan mig. Då är jag på påsklov. Och,
va? Tar man sånt? Ja, när man är vuxen?
Även om man har 3 barn som alla måste vara lediga från skolan, så får man ju göra någonting
som
med dem.
Som mellanchef.
Precis. Men så att ni får ta hand om den där Manchester City-Liverpool-matchen helt utan min inblandning. Det ser jag fram emot att lyssna på.
Kanske är bra, lite mer objektivt då.
Ja, exakt.
Ja, just den matchen, ja, det blir mycket mer objektivt.
Precis. Men från mig så är vi hörs om ett par veckor. Sen är det ju faktiskt sån här annan dag påsk där, måndagen efter. Så vi kommer på tisdagen, kan vi väl brasklappa redan nu, veckan efter det. Men sen...
Ja, just det, du är ledig på röda dagar också.
Jag är också ledig på röda dagar.
Ja, just det, sånt finns också i din utmärkt kalender, ja.
Men det, så ligger det till i alla fall. Härifrån säger vi på återhörande.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.